En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Tanken som du sa, det här var inga strategiska kärnvapen, det här är taktiska kärnvapen, de är mindre. De är inte avsedda att egentligen bekämpa stora befolkningscentra, utan de här är ju militära vapen. Det handlar om att egentligen slå ut militärt betydelsefulla mål. Och då i det här fallet då i Sveriges närområde. Och då talar vi ju fientliga utskeppningshamnar och flygbaser på andra sidan Östersjön. Idén bygger ju på att anfallet kommer att komma från öster. Så det är ju egentligen någon slags offensivt försvar att skjuta bort fienden innan de har kommit ut ur sina hamnar eller ut ur sina baser.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Andreas!
Tjena!
Hur är läget en dag som denna?
Det är fantastiskt. Sällan var det bättre.
Nej men vad skönt. När vi växte upp du och jag så var ju kärnvapenhotet en levande realitet. Och det kalla krigets allra värsta mardröm var ju att konflikten mellan supermakterna en dag skulle bli het och att världen skulle gå under ett nukleärt Armageddon i form av ett sånt här välbekant svampformat moln. Men vad jag inte visste då, och kanske inte du heller, och inte ens hade talats om, var att Sverige, ett land som jag under min uppväxt fick lära mig var en humanitär stormakt och en förespråkare för kärnvapennedrustning, faktiskt under flera decennier, framförallt under 1950- och 60-talen, hade haft planer på att skaffa egna kärnvapen. Så skulle jag fråga dig, Andreas, först. Alltså, när fick du höra talas om det här svenska kärnvapenprogrammet för första gången?
Det måste nog ha varit när jag pluggade historia i Uppsala där i mitten av 90-talet. Alltså vi hade många bra lärare, men vi hade en särdeles bra lärare i just kalla krigets historia. Thomas Jonter heter han. Och han är väl en av de ledande forskarna på just det här området idag. Alltså han skriver böcker på engelska om det svenska kärnvapenprogrammet. Så han pratade en del om det. Och jag har också ett vagt minne av att det faktiskt ingick väldigt, väldigt lite om det här i kurslitteraturen.
Ja, jag tror också att för min del så var det också när jag började studera historia på universitetet, men det var då i slutet på 80-talet. Och det var då i samband med att vi pysslade med svensk politik efter 1945 som en föreläsare som vi hade nämnde då att Sverige hade haft långtgående planer på att skaffa kärnvapen och att det var väldigt nära faktiskt att man hade haft en egen atombomb i början av 1960-talet. Och så i somras gick jag och tittade mina bokhyllor och blicken fastnade där på en bok av William Hagrell som jag har haft i flera år som handlar om svenska förintelsevapen. Och jag läste den här och blev oerhört fascinerad, alltså så pass fascinerad att jag tänkte att det här borde jag och Andreas podda om. Aha. Så Andreas, det ska vi göra idag tänkte jag. Vi ska ägna dagens avsnitt åt det svenska kärnvapenprogrammet. Vad tror du om det?
Ja, alltså, något muntert ämne är det ju inte, men jädrigt spännande, Olle.
Fascinerande och, tror jag, förhållandevis okänt för en större allmänhet.
Onekligen, onekligen.
Men jag ska börja med att ta det med till en plats i Norrland som heter Nausta. Och Nausta ligger sydväst om Jokkmokk. Det ligger tillhör Jokkmokks kommun faktiskt. Och här finns det en mycket märklig sjö med det nästan på lika märkliga namnet Fuajaure. Och den här är nästan helt cirkelrund. Den har en diameter på ungefär mellan 40 och 50 meter. Och den här sjön är alltså inte naturlig, utan det är från början en vattenfylld krater. Och den här kratern är en rest av faktiskt det svenska atomvapenprogrammet. Och jag tror det var två gånger, medan det var 1957 och 1959, så simulerade FOA kärnvapendetonationer på den här platsen. Alltså inte med hjälp av verkliga atombomber, absolut inte, utan snarare med hjälp av väldigt kraftiga konventionella sprängladdningar. Och syftet på de här försöken var ju då att undersöka vilka effekter en tryckvåg från en tänkt kärnvapendetonation skulle få på omgivningen. Och man placerar ut fullskaliga modeller av stridsvagnar och flygplan på olika avstånd från den här detonationsplatsen för att kunna studera då själva tryckverkan av det här. Men tanken var faktiskt att man skulle kunna återvända till den här platsen med riktiga atombomber om det svenska kärnvapenprogrammet hade blivit verklighet. Men så blev ju inte fallet, men platsen finns kvar och även då namnet Foajaure. Och jag tycker det här är ganska så både kryptiskt och underfundigt. Jaure betyder sjö på samiska och Foa är ju förkortningen för försvarets forskningsanstalt. Alltså den enhet som vid den här tidpunkten ansvarade för forskningen kring svenska kärnvapen. Visst är det fyndigt?
Otroligt fyndigt. Jag beklagar att jag sa att det här inte var något muntert ämne, men det där är ju hur kul som helst.
Det där alltså, tycker jag i alla fall är lite pittoreskt. Så Foajaure är ju helt enkelt Foasjön, sjön som de ansvariga för kärnvapenprogrammet skapade.
Men finns det också ett MSB-Jaure, frågar man sig, eller ett CSN-jock? Ja. Möjligheten är ju oändliga.
Det kan ju öppnas upp för ett annat poddavsnitt i så fall. Den som lever får se. Ja. Hur som helst, när de första atombomberna släpps över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 så inleds ju en ny epok i militärhistorien. Och där och då var USA det enda land som hade tillgång till det här nya vapnet. Men nu tar intresset för atombomber fart i flera länder och däribland i Sverige. Och det som är intressant i det här sammanhanget är att just då betraktades inte atombomben, alltså trots sin enorma förstörelsekapacitet, som någonting absolut väsensskilt från de här existerande konventionella bomberna. Det dröjer några år innan de rent etiska problemen med den här typen av vapen kommer upp till debatt. Alltså man har ju fortfarande tydliga minnen av bombningarna av Tokyo, av Hamburg, av Dresden. Där mängder av människor miste livet på grund av konventionella bomber.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Så Andreas, låt oss börja med att du kortfattat hjälper mig att måla upp bakgrunden till det svenska kärnvapenprogrammet. Hur såg det ut? Hur resonerade man här direkt efter andra världskriget?
Ja, tack, jag ska göra mitt allra bästa. Men alltså, jo, till att börja med så kan vi ju slå fast att alltså redan innan de första atombomberna släpptes så hade man ganska avancerad försvarsforskning i Sverige. Alltså FOA bildades 1945, försvarets forskningsanstalt. Men det var egentligen en sammanslagning av flera redan då existerande forskningsinstitut som hade upprättats då under 30-talet och inte minst då under loppet av andra världskriget. Och det var ju forskning då, den forskning man bedrev där handlade ju om konventionella vapen av olika slag, alltså icke-nukleära vapen, och om jetmotorer, om raketer, om det man kallar för riktad sprängverkan och radar och avancerad radioutrustning och alla såna där grejer. Men alltså, när effekterna då av de här första atombomberna blev kända så gav dåvarande ÖB den här Helge Ljung. Han gav då order till FOA att de ska ta reda på mer om det amerikanska kärnvapenprogrammet. Och inställningen var att man måste lära sig mer om de nya vapnen, alltså både hur man skulle kunna skydda sig mot dem, alltså man skulle börja bedriva så kallad skyddsforskning. Men man skulle också börja titta då på möjligheten att eventuellt skaffa sig egna varianter, alltså egna kärnvapen. Och samtidigt började man också intressera sig för hur man då skulle kunna använda sig av kärnenergin då, som då kraft- och värmekälla, alltså för då civilt bruk. Så i november 1945, allting går ju väldigt snabbt här, alltså det är ju november efter augusti de här bomberna släpptes, så tillsätter då regeringen den här atomkommittén kallas den, som skulle arbeta med både de militära och civila aspekterna av den nya kärnteknologin. Och tanken var att de här båda grenarna skulle kunna dra nytta av varandra och dessutom att det skulle ge vissa då, alltså ekonomiska fördelar. Att man skulle betala för samma sak två gånger.
Och redan den här atomkommittén tillsätts så har ju FOA redan fått extraanslag för att kunna studera kärnvapen. Och det man tittar på då, det är ju olika sätt att få fram tillräckligt mycket uran. Man tittar på det här med just med vapenverkan. 47 bildas sen då någonting som heter AB Atomenergi. Och de skulle då utveckla försöksreaktorer och undersöka möjligheten att utvinna uran från svenska fyndigheter. För man skulle hålla det här helt och hållet inom landet, både den civila och den militära delen av det. Så 48 så sker egentligen formellt den här uppdelningen mellan FOA och AB Atomenergi, och då skriver man då ett samarbetsavtal som garanterar då FOA att de ska få ta del av just den civila forskningen som görs kring kärnteknik. Just därför att det här var mer kostnadseffektivt. Men just det svenska kärnvapenprogrammet brukar man ju säga ta fart på allvar, alltså 1948. Och då fattar FOA beslut att man ska ägna sig både åt så kallad skyddsforskning, alltså hur skyddar man sig mot den här nya vapentypen, och forska på hur man skulle kunna ta fram egna kärnvapen. Och en drivande kraft här är ju den svenska överbefälhavaren, han som då har efterträtt Ljung, han heter Nils Svedlund. Och han förordar då att Sverige ska satsa på svenska, det man kallar för plutoniumvapen. Och det här är ju ett stort projekt, alltså det kräver att man satsar på reaktorer, man ska utvinna uran och man ska framställa plutonium. Och just det här med att få fram plutonium i tillräcklig mängd, det var ju helt avgörande för att det här projektet skulle kunna ros i land. Och det här kräver då att man satsar på tungvattenreaktorer som då kan omvandla uran till plutonium. Så det är ju en jätteapparat det här. Men Andreas, vad hände sen under 50-talet? För att 50-talets början är ju en ganska intensiv fas i kalla krigets historia.
Mm. Jo, men alltså det är väl där under 50-talet som det här kärnvapenprogrammet då får vind i seglen på allvar. Alltså. Då kommer supermakternas kärnvapenkapprustning igång på allvar. Alltså det är en väldigt bister fas av det kalla kriget och det är väldigt kallt. Så det är kallt att det nästan känns lite småvarmt. Koreakriget bryter ut. Och Sverige började rusta sig då för att i egenskap av ett alliansfritt land kunna stå på egna ben i händelse av ett tredje världskrig. Och bland annat så utvecklar man ju då det här väldigt starka flygvapen som vi får, som anses vara, det fjärde största i världen då i alla fall. Och nu antar ju då, det är under 50-talet som en del av den här kontexten, det är då man har den här doktrinen som heter Massive Retaliation, alltså doktrinen om massiva vedergällningen som innebar att alltså, kärnvapen skulle vara ett förstahandsval alltså av USA mot ett eventuellt angrepp. Alltså man skulle inte hålla tillbaka alls utan man skulle liksom slå till med den nukleära storsläggan direkt om Sovjetunionen börjar uppföra sig illa.
Och i den här tidpunkten så har ju Sovjet skaffat egna kärnvapen, så nu är ju USAs kärnvapenmonopol över. Men icke desto mindre, doktrinen om den massiva vedergällningen bygger på att man ändå är överlägsen vad det gäller på kärnvapenområdet. Och att man då skulle få så kallade första slags fördelar genom att sätta in kärnvapen omedelbart i händelse av en öppen konflikt.
Precis, men grundtanken var det så skulle man överhuvudtaget kunna vinna det här så handlar det om att få till först. Så att direkt...
Och det är ju det här då, alltså mot den här 50-talsbakgrunden som man då ska se den här rapporten som ÖB lägger fram då 1954, där man pratar väldigt mycket om just den militärtekniska utvecklingen. Man talar om nya vapensystem, man talar om robotar, man talar om kärnvapen, man talar om kemiska stridsmedel, man talar om biologiska stridsmedel. Och överbefälhavaren säger då igen, och det är fortfarande Svedlund, att kärnvapen är jätteviktiga och det är viktigt att vi skaffar egna. Vi kommer att behöva det här. Vi är alliansfria och det här gör ju då att vi, skillnad från länderna i NATO, så har inte vi några amerikanska kärnvapengarantier. Vill vi klara oss i ett framtida storkrig så behöver vi också det här moderna, det här nya vapensystemet, kraftfulla vapensystemet. Och här har ju också väldigt starkt stöd från cheferna för de olika vapengrenarna, inte minst då flygvapenchefen Bengt Nordenskjöld. Och nu tar man ju också den första svenska kärnreaktorn i bruk då, mitt i centrala Stockholm. Det tycker jag är rätt intressant.
Ja.
En reaktor som heter R1 som finns i kan man säga, källaren på KTH. I Stockholm.
Det får ändå tänka lite grann på den Nobelska smällen.
Ja, men lite grann så. Nej, men vi kan, det är inte så. Ja.
Det var 54 alltså?
54, ja. Precis.
Och det är på KTH där, alltså vid Östra station där. Och,
just så.
Ja, herregud. Det är ju hur centralt som helst.
Och reaktorn R1 heter den. Det låter som någonting från R2D2, nästan Stjärnornas krig.
Ja, verkligen.
Men vad är det? Vad säger regeringen om det här?
Jo, men alltså, de tillsätter naturligtvis en utredning.
Regeringen är det.
Så brukar det vara, exakt. Så gör sossar. Man tillsätter en utredning som föreslår att Sverige ska satsa på kärnenergi baserat på inhemskt uran och på tungvattensreaktorer. Och det ska naturligtvis ske under trygg statlig kontroll. Och det är det man då börjar kalla för den svenska linjen. Men då 55, alltså året efter att man då har startat upp den här första svenska kärnreaktorn mitt i Stockholm, så kommer då frågan om svenska kärnvapen upp på regeringens bord. Och det visas ju nu intressant nog att regeringen faktiskt är ganska splittrad i den här frågan. Så Tage Erlander väljer att skjuta upp det här på framtiden. För det är ju inte minst då det socialdemokratiska kvinnoförbundet som är ganska skeptiskt, alltså med Inga Thorsson i spetsen. Alltså de var väldigt starkt emot att Sverige skulle utveckla egna kärnvapen. Men mitt i den här röran så tagit då krigsmakten då 1957 officiellt ställning för anskaffande av taktiska kärnvapen i Sverige. Och nu blir det här en offentlig debatt. Alltså nu dras ju allmänheten in i det här, pressen och så vidare. De borgerliga partierna och den borgerliga pressen var ju positiva till tanke på att Sverige skulle skaffa sig kärnvapen. Och Socialdemokraterna var liksom, ja, de velade, de var splittrade i den här frågan. Och det löste man då genom att ge stöd till det man kallade för skyddsforskning. Men utan då att nämna framställning av kärnvapen som en del av det programmet. Men man gav väl då begreppet skyddsforskning en ganska vid tolkning, som jag förstår det. Och mitt i allt det här då, så uppstår väl också den första svenska proteströrelsen, va?
Ja, en ganska
kärnvapen.
Intensiv.
AMSA, den här aktionsgruppen mot svensk atombomb.
Och det är också flera svenska intellektuella som deltar i ett upprop mot svenska kärnvapen.
Sara Lidman är med och vad heter Per-Anders Fogelström.
Per-Anders Fogelström är en ledande person.
Exakt.
Och året efter så lägger FOA fram två förslag, alltså två linjer som har med kärnvapenprogrammet att göra. Det så kallade S-programmet som handlar då om fortsatt skyddsforskning, och det så kallade L-programmet som handlar då om framtagande och konstruktion av kärnladdningar. Där L då i L-programmet står just för laddning. Och i det här läget kan ju regeringen inte göra annat än att avslå det här L-programmet. Men liksom, man ger anslag till ökad forskning inom ramen för det här S-programmet, skyddsforskningen, som då som sagt var, gavs en ganska så vid innebörd.
Just det.
Och man lägger då året efter fram en rapport där man säger då att men vi ska inte binda oss för någon särskild linje just nu. Vi väntar lite. Man talar om att man vill ha en handlingsfrihet att kunna både säga ja och nej till svenska kärnvapen den dagen frågan blir så att säga riktigt, riktigt skarp. Alltså kärnvapenforskningen kan fortsätta, men man skjuter avgörandet ja eller nej till svenska kärnvapen framför sig. Man behöver det här uppskovet, man behöver liksom ena regeringen. Men alltså, det här handlar ju om mycket då att det här ska vara ett helsvenskt projekt. Det var ju tanken från början. Svensk uran ska förvandlas till svensk plutonium i Sverige, och svenska atombomber ska byggas av svenska ingenjörer i Sverige. Men När man då har kommit, ÖB har kommit fram då 54 till att vi behöver svenska kärnvapen. I den här rapporten så säger han ju ingenting egentligen om att det här behöver vara svenska rakt av. Så man tar ju faktiskt kontakt med USA. Mm. Hur går det här, Andreas?
Ja, det går inte så det är jättebra faktiskt. Alltså, man gör inledande sonderingar i USA 1954, men det blev väl, som jag har förstått, i allt väsentligt resultatlöst. Alltså man visste att det fanns då ett problem rent lagstiftningsmässigt, legislativt. Det visste man i Sverige, att liksom amerikanerna ville ju inte exportera kärnvapenteknologi. Men man hoppades då att det skulle vara möjligt att liksom skapa, hitta någon slags kryphål i allt det här. Alltså inställningen var väl att, alltså på svensk sida, att det låg i USAs intresse att ha ett militärt starkt Sverige. Men amerikanerna var ganska, alltså de var ganska avvisande gentemot de här propåerna. Eftersom Sverige var alliansfritt och därför inte hade något ömsesidigt försvarsavtal med USA, och det var ett krav enligt amerikansk lagstiftning, så kunde svenskarna inte få köpa vare sig kärnvapenladdningar eller kärnvapenbärare. Däremot om man ändrade sitt beslut om alliansfrihet, om man gick med i NATO, så skulle saken då hamna på ett helt annat läge. Men i alla fall 1960 är det, va? Så då beslutar sig USA för att den amerikanska linjen officiellt ska vara att man överhuvudtaget inte alls skulle stödja då ett svenskt kärnvapenprogram. Alltså inte heller med ett kärnvapenprogram som svenskarna själva utvecklar. Alltså det var inte USAs intresse, utan man såg gärna ett, väldigt, väldigt gärna ett militärt starkt Sverige, men alltså baserat då på konventionella, icke-nukleära stridsmedel.
Och det här tycker jag är ganska intressant, att det här kommer då i början, den här insikten kommer på 60-talet, för här ser man ju att man börjar överge från amerikanskt håll den här doktrinen om massiv vedergällning som ändå då har funnits i princip sedan andra världskrigets slut och som har byggt på det här med första slags fördelar. Att man nu börjar närma sig det som sen kommer att kallas för flexible response, alltså en graderad vedergällning. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Allt fler bedömare börjar ju nu tveka. Är kärnvapen lämpliga som ett förstahandsval i en framtida konflikt med tanke på den förstörelsekapacitet som de moderna kärnvapen på 60-talet faktiskt börjar få? Men nu som helst, i Sverige håller man fortfarande kvar vid den här tanken. Givet då att Sverige hade skaffat kärnvapen, Andreas, vad var tanken att man skulle använda dem till? Alltså de skulle naturligtvis användas i försvaret av Sverige, men hur?
Ja, men alltså det skulle vara en del av invasionsförsvaret, va? Men alltså det var ju inte småpotatis det man tänkte sig. Alltså det var ju en kärnvapenarsenal på omkring 100 taktiska kärnvapen. Alltså inte då strategiska, det skulle inte vara såna grejer med så här lång räckvidd, utan bomber som skulle då transporteras till konkreta militära mål i Sveriges närhet med hjälp av olika attackflyg. Alltså det första tanken var väl att det skulle vara det här Lansen A-32. Men hade kärnvapen då utvecklats, om det hade blivit i verklighet, skulle även då Viggen, det här klassiska svenska Viggenplanet, ha varit en kärnvapenbärare. Och sprängkraften hos varje bomb skulle vi motsvara ungefär 20 kiloton trotyl. Och man diskuterade också då möjligheten att utveckla robotar och torpeder som då skulle kunna utrustas med kärnladdningar. Men det skrinlade man. Men alltså då kärnvapen som skulle kunna bäras av till exempel ubåtar. Alltså.
Precis. Tanken var ju att de skulle bli en del av det svenska invasionsförsvaret. Precis som attackflyget som kallas då för ÖBs klubba.
Ja, just det.
Och tanken, som du sa, det här var inga strategiska kärnvapen, det här är taktiska kärnvapen, de är mindre. De är inte avsedda att egentligen bekämpa stora befolkningscentra, utan de här är ju militära vapen där det handlar om att egentligen slå ut militärt betydelsefulla mål. Och då i det här fallet då i Sveriges närområde, och då talar vi ju fientliga utskeppningshamnar och flygbaser på andra sidan Östersjön. Idén bygger ju på att anfallet kommer att komma från öster. Så det är ju egentligen någon slags offensivt försvar att skjuta bort fienden innan de har kommit ut ur sina hamnar eller ut ur sina baser. Men det här var ju ändå ett problem, därför att flera av de här hamnarna och flygbaserna låg ju nära stora städer, till exempel då Gdansk. Så hade svenska kärnvapen kommit till användning så hade vi fått ett mycket stort antal civila offer. Men tanken är ju som sagt att de här vapnen skulle vara krigsavhållande. Det skulle avskräcka en angripare, Warszawapakten, Sovjetunionen, för att ge sig på Sverige. Och det skulle också göra det här mycket svårare, för man skulle vara tvungen att tänka kring skydd och kring liksom transporter på ett helt annat sätt. Logistiken skulle bli mycket, mycket besvärligare. Det skulle bli mycket dyrare, mycket farligare och kräva mycket mer resurser att anfalla Sverige.
Alltså så en lokal utgåva då av terrorbalansen? Kanske
det kan man säga,
eller,
ja.
Eller regional
Absolut.
Utgåva?
Mm. Men hur skulle man se till att det här är ju ett jättedyrt vapensystem. Sveriges motståndare skulle naturligtvis försöka slå ut de här före ett krigsutbrott. Så hur hade man tänkt lösa det här?
Ja, men det är ju fantastiskt intressant. Alltså, man hade ju utvecklat ett väldigt sinnrikt logistiskt system som innebar att de här, det skulle allting spridas över landet, alla kärnladdningar. Och de skulle förvaras då i särskilda välskyddade bergrum. Men det var då några då som skulle flyttas runt hela tiden då, konstant mellan då olika flygbaser. Enligt då ett system som man hade utvecklat som var väldigt sinnrikt, som kallades för Ahasverus-systemet. Efter den här bibliska legenden om den här personen som vägrar hjälpa Jesus på vägen upp till Golgata, som därför blir förvandlad av Gud och måste vandra konstant över världens länder. Samma sak skulle de här kärnvapnen göra. De skulle liksom på ett närmast slumpmässigt sätt flyttas runt konstant mellan olika svenska flygbaser. Och det är ju fascinerande tanke.
Ja, precis, som var Ahasverus dömda till evig rörlighet.
Precis, och det var ju naturligtvis då för att förvirra den lede fi, alltså motståndaren, ryssen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och nu är vi då framme då i början på 60-talet, och här står ju frågan och väger, och det är ju här någonstans som man bestämmer sig för, men det kommer inte bli några svenska kärnvapen. Alltså, Andreas, vad är det som ligger i vågskålen här? Vad är det som gör att man egentligen både från politiskt och militärt håll bestämmer sig för att avstå?
Ja, det där är ju faktiskt ganska rörigt, tycker jag. Alltså, det är massa olika anledningar till att det här aldrig blir till verklighet. Alltså, det finns både tekniska skäl, tidsandan förändras. Och så mitt intryck är också liksom att USA faktiskt också hela tiden har en dämpande effekt på den här processen. Men alltså, det uppstår bland annat spänningar mellan de militära och de civila kärnforskningsprogrammen. Alltså, de är inte helt kompatibla. Alltså, de här civila reaktorerna som man då behöver då för det civila bruket, alltså kärnkraften, alltså kärnkraft använd till som energikälla, funkade inte så bra för just plutoniumframställning. Det är det man ska ha i den här militära utgåvan. Och för att kunna få konstruera reaktorerna så snabbt som möjligt så behöver man skaffa material utifrån, bland annat från USA, alltså till plutoniumframställningen. Men USA var ju ganska kallsinnigt på det området, va? Det sluts ett samarbetsavtal med USA i slutet av 50-talet, va? 1959, va? Som ger Sverige möjlighet att bara köpa uran och tungt vatten till bra priser. Men då måste ju svenskarna då lova. Man förbinder sig i Sverige att inte använda det här till militära ändamål. Alltså, det skulle enbart användas för civilt bruk, för liksom kärnkraften. Så då la man ner den här tanken då på en svensk uranproduktion och så framställning av tungt vatten. Det skulle inte vara möjligt att framställa en atombomb med svenska råvaror, insåg man. Så det civila kärnkraftsprogrammet då gick sin egen väg. det lämnade liksom den här militära delen lite fritt svävande. Och just det där med hur 17 får man då fram plutoniumet. Alltså plutonium är ju, jag är inte så tekniskt bevandrad i allt det här. Men plutonium är väl liksom, det ska ju utvinnas ur uran.
Just precis.
Och det är väldigt komplicerat och förbaskat jädra dyrt.
Och det som hade hänt här då, det var ju då att den här kopplingen mellan den civila kärnkraften och den militära, det militära intresset för kärnenergi, det bryts ju här. Och skulle försvaret fortsätta och försöka utveckla egna kärnvapen under FOAs ledning, så hade det krävts att man hade byggt egna kärnreaktorer för en egen upparbetning av plutonium. Plus att man skulle säkra tillgången till uran, vilket vi naturligtvis har i Sverige, men det hade blivit oerhört dyrt. Så att finansieringen saknas egentligen här.
Ja, precis. Och så går det programmet skilda vägar.
Men det finns ju också då en rent militär aspekt av detta. Alltså, Sverige får en ny ÖB 61. Och nu börjar man då bli bekymrad över det som har hänt. Alltså, det börjar dra ut på tiden. Kommer finansieringen att hålla? Har vi möjlighet att utveckla de här kärnvapnen givet de här nya förutsättningarna? Och det är också nu som framförallt det höjs röster inom försvaret som börjar tala om just kostnadsaspekten här. Vad får det för konsekvenser för de olika försvarsgrenarna, till exempel då för flygvapnet som är ganska så kostnadskrävande? Vad händer om vi skaffar kärnvapen? Kommer vi ha råd att skaffa nya flygplan, till exempel andra nya viktiga vapensystem? Ja, man kanske skulle ta och utreda det här med vilka konventionella vapen man kan få för samma kostnad som kärnvapen. Och det här ligger ju också då i tiden. Nu kommer vi tillbaka till det här att USA har gått över från den massiva vedergällningsdoktrinen till doktrinen om graderad vedergällning, flexible response. Den utesluter ju inte på något sätt användningen av kärnvapen, men den talar ju om att kärnvapen inte behöver vara ett förstahandsval, utan talar ju om en eskalering och att det öppnar upp för en större insats med konventionella vapen i början av ett krig. Och det är ju nu också som USA absolut har sagt att vi stödjer inte svenska kärnvapen överhuvudtaget, inte ens om ni gör dem själva. Så att det är mycket då som ligger i vågskålen här.
Mm.
Så vad säger ÖB här nu i mitten på 60-talet?
Ja, men det kommer väl ändå en rapport där, 65, där man ser det väldigt tydligt då från militärens sida att man är inte längre lika angelägen om att utveckla svenska kärnvapen, utan okej, det fanns en liten svaghet där. Man förordade svenska kärnvapen i generella termer, men det ingick inte längre i försvarets planering, den konkreta planeringen för framtiden, eftersom inga beslut ännu hade fattats. Och man varnade väl också då för att svenska kärnvapen skulle komma att förbjudas på grund av de här nedrustningssamtalen då som pågick. Vi måste komma ihåg, jag nämnde det där i början, det här tidsandan förändras ju där under 60-talet. Alltså vi kom ju in i den här avspänningsperioden, détente, efter Kubakrisen där i oktober 1962. Och man börjar också se ljusare på möjligheten att försvara Sverige med konventionella vapen. I största allmänhet, som sagt, det är någonting som man talar om mer och mer i militära kretsar. Det här flexibla gensvaret handlar ju om att man ska betona och försöka använda konventionella vapen i så hög grad som möjligt. Man börjar prata om den här marginaldoktrinen också, va? Som innebär att man mer eller mindre uteslöt att det skulle komma då ett isolerat angrepp mot bara Sverige. Istället tänkte man sig att Sverige skulle kunna angripas tillsammans med en större konflikt, men då endast med en mindre del av Sovjetunionens styrkor.
Och då såg ju situationen helt annorlunda ut än om man skulle ha försvarat sig mot stora, enorma styrkor från Varsavapakten och Sovjetunionen. Där hade det svenska försvaret inte räckt till. Men om man nu tänker på en marginaldoktrin, att man bara angrips av en mindre del av fiendens, motståndarens styrkor. Vi får ändå komma ihåg att det svenska armén, eller försvarsmakten under 1980-talet till exempel, eller 60- och 70-talet, var väldigt stor. Man kunde mobilisera 800 000 man. Och man hade ju byggt upp en militär infrastruktur som täckte hela landet. Och även en civil infrastruktur som skulle fungera i händelse av krig. Så att då vill jag påstå att vår beredskap faktiskt var ganska god. Till skillnad från vad det har varit tidigare då under andra världskriget. Men som du säger, de här nedrustningsförhandlingarna pågår. Det här är mitt under the détente. Man skriver under ett provstoppsavtal 63. Man ska inte testa nya kärnvapen. I alla fall inte ovan mark, under vatten och inte heller atmosfären. Däremot så tillåter man ju fortfarande underjordiska kärnvapenprov. svenska regeringen skriver på det här, och man gör ju det för man tänker att ja, men skulle det bli aktuellt så kan vi ändå testa våra nya kärnvapen under jord. Så att det här är fortfarande inte döden för kärnvapenprogrammet 63 när man skriver under. Men, Andreas, vad händer sen då i slutet på 60-talet?
Ja, men sen börjar man då inleda de här förhandlingarna om det här icke-spridningsavtalet, och det är det som egentligen blir dödsstöten, kan man väl säga, för det svenska kärnvapenprogrammet. 1966 så förklarar då statssekreteraren i försvarsdepartementet, en viss Carl Frithiofsson, i ett tal då att det inte längre låg i Sveriges intresse att skaffa sig kärnvapen. Och bakom det låg då det faktum att det inte längre fanns ekonomiskt utrymme för kärnvapen i försvarsbudgeten. Och det här med, man antog då, som de flesta andra just då, att ett framtida krig skulle bli i första hand då konventionellt till sin karaktär. Ingen skulle våga använda kärnvapen eftersom ett kärnvapenkrig med största sannolikhet skulle betyda slutet för mänskligheten. Alltså där har ju skett en enorm förändring i själva mentaliteten omkring det här, alltså mellan då 50-talet och 60-talet. Och det gjorde att Sverige då den 19 augusti 1968 skriver under icke-spridningsavtalet. Och i och med det är ju coup de grâce, det är dödsstöten. I och med det så började det här svenska kärnvapenprogrammet att avvecklas. Och man börjar man fortsätter då med kärnvapenforskning i för sig ett tag, men alltså inriktat mot skyddsforskning, alltså hur man skyddar sig mot kärnvapen på olika sätt. Men 1972 så räknar man väl med att det svenska kärnvapenprogrammet var helt avslutat.
Och så här är nu i efterhand, så om man tittar på vad många olika experter säger, så säger de ungefär så här, att hade den svenska regeringen okejat försvarets önskemål om kärnvapen, låt säga under 50-talet, så hade Sverige haft kapaciteten och förmågan att kunna utveckla kärnvapen. Och vi hade förmodligen då kunnat presentera en egen svensk atombomb 1962-1963.
Mm. Mm.
Men så blev inte fallet.
Nej.
Och Sverige skaffar aldrig kärnvapen. Men Andreas, en avslutande kontrafaktisk fråga, alltså, eller spekulation i varje fall. Vad tror du, hur hade Sveriges internationella anseende påverkats under kalla kriget om vi hade skaffat kärnvapen, låt säga då i början, mitten av 60-talet? Hade vi fortfarande varit den här humanitära stormakten som vi växte upp med?
Det är möjligt att, vad ska man säga, den positionen hade underminerats en smula. Det är en jättesvår fråga, Olle. Den är faktiskt närmast omöjlig att besvara. Och sen tycker jag att mycket av det här som vi pratar om nu har ju kommit i ett nytt ljus, som vi säger ibland, på grund av det nya hotet då från Putins Ryssland. Alltså man kan ju tycka så här efterhand att man kanske borde ha valt den och den vägen under kalla kriget. Det hade kanske varit bättre för Sverige om vi hade gått med i NATO redan från första början. Det kanske hade varit bättre för Sverige om vi faktiskt hade skaffat kärnvapen på 60-talet. Vem vet? Men ja, vad tror jag? Jag tror att det finns en viss risk att Sverige kanske hade blivit ganska isolerat i grund och botten. Lite grann som Frankrike ju var. Alltså, hamnar lite grann i en slags, alltså blir lite svartlistat, hamnar lite grann i en slags bad standing i förhållande till USA. För det var ganska tydligt att det inte låg i USAs intresse att Sverige skaffade kärnvapen. Men alltså, om vi hade kört på utan att gå med i NATO och skaffat egna kärnvapen, så tror jag att det finns en viss risk att vi kanske hade blivit lite ensammare, lite mer utsatta. Alltså även då i förhållande till Sovjet och sovjetisk spionage och sovjetiska provokationer och så vidare. Men då, ensamma utsatta med rustade till tänderna. Kanske lite grann som ett slags, jag vet inte, nordeuropeiskt Israel.
Och jag tänker också, givet att vi hade skaffat kärnvapen och vi hade tänkt oss då att de skulle användas mot baser och utskeppningshamnar på andra sidan Östersjön, som då ligger nära stora befolkningscentra. Vilken svensk politiker hade velat fatta det beslutet att nu ska vi sätta in kärnvapen precis i utkanten av Gdansk eller i utkanten av Sassnitz eller utanför Riga eller Tallinn? Alltså det är ju... Det är inte ett alldeles lätt beslut att fatta, med tanke på de enorma konsekvenser det får.
Exakt, och jag tror hade vi utvecklat kärnvapen där, så tror jag liksom att Olof Palme hade också utvecklats till en helt annan typ av politiker. Det är svårt att föreställa att han skulle stå där och liksom bli en apostel för världsfred och tredje världen om Sverige hade varit en kärnvapenmakt. Jag har liksom väldigt svårt att se det framför mig.
Alltså, jag hade också svårt att se att vi kunde agera på den internationella arenan på det sätt som vi kunde.
Precis, men jag tror att han blivit mer någon slags Kanske en sån här svensk, jag vet inte, så här De Gaulle-karaktär.
Ja, men visst. Vem vet? Ja, det är spännande att spekulera.
Absolut.
Tack för idag, Andreas. Jättetrevligt.
Tack så mycket.
Vi ses. Hej då.
Hej då. Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.